Ja, hjärtligt välkomna till dagens bibelforum som har ämnet Gud och det onda. Och det här är ju ett ämne som är aktuellt. Varför finns det så mycket ondska? Och om nu Gud finns, då är det väl egentligen Guds fel. Ibland kan man få höra något ganska märkligt, någon som säger att jag tror inte på Gud. Gud finns inte, men det onda är hans fel. Nu ska jag inte behandla det här ämnet Gud och det onda utifrån olika människotankar, det vi kallar för filosofier, utan syftet med Bibelforum är ju att se vad har Bibeln att säga om det här ämnet Gud och det onda. Och en fråga vi tänker på då är väl, säger Bibeln någonting, varifrån kommer det onda? Och vems fel är det att det är som det är i vår värld? Vi har ju en tendens att försöka hitta orsaken till det onda någonstans. Vi skyller ifrån oss. Vi hänvisar till att det onda beror väl på de människorna, eller de samhällena, eller de grannarna, de staterna, eller de religionerna, eller det är alla religioners fel egentligen att det är så mycket krig och elände och ondska i vår värld. Men som sagt, vår uppgift är att försöka svara på frågan, vad säger Bibeln? Och då vill jag att vi allra först ska lägga märke till att Bibeln tar oss om och om igen till dig och mig, till oss själva. När vi ska försöka förstå varför det är så mycket ont i världen, varför det ser ut som det är, så försöker den inte peka finger åt den och den, utan den riktar våra blickar mot vårat inre. Jag ska ge er några exempel. Tvätta bort ondskan från ditt hjärta, Jerusalem, så att du blir räddad. Hur länge ska onda tankar bo i ditt bröst? Det är profeten Jeremia som förmedlar dessa ord från Herren. Eller, detta folk har ett motsträvigt och upproriskt hjärta. De har vänt sig bort och gått sin egen väg. De säger inte i sina hjärtan, låt oss frukta Herren, vår Gud. Och vi kommer att se att detta, att vi har ett hjärta som inte fruktar Herren vår Gud, utan vi vill gå vägar och följa tankar och impulser som inte är från Gud och som inte är rätta och inte sanna. Det är ett jätteproblem för oss och för hela vår värld. Och till och med är det så att de som har nåtts av Guds ord och fått mycket hjälp av Gud och har sett hur god god och nådig Gud är, ändå har ett motsträvigt och upproriskt hjärta. Så människan blir inte fullkomligt god och from och all ondska är borta från henne bara därför att hon inte är som somliga andra helt ogudaktig, utan också tror på Gud. Ja, så här kan det låta. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Vem är det som säger det här? Och Paulus, han hade mött Herren Kristus. Och han hade blivit en ivrig lärjunge för Kristus, en troende människa. Och han hade fått därmed en ny vilja, en ny inriktning. Men likväl är denna nya vilja inte allenarådande hos honom. Utan han måste säga, jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig. Han har nu fått en ny vilja. Han vill det Gud vill. till sin nya människa. Men att göra det goda förmår jag inte. Då menar han alltså att i allt vara god och inte göra något, tänka eller göra fel. Det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill till min nya människa gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Till min nya inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt nya sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Och så vet ni hur det slutar, det här, jag arma människa. Alltså, hur ska man kunna reparera det här? Det har hänt någonting. Vi har blivit skadade så att det är fullt av ogudaktighet och ondska och felaktigheter hos oss. Hur ska detta kunna repareras? Och då kan vi ju tillfoga, och i viss mån har ju de rätt. En av mina tenniskompisar antydde nyligen att man ser ju vad religionen ställer till med. Och han tänkte kanske på Irak, och han tänkte på de problem vi hör om dagligen i nyheterna. Religionen, det är nog källan till det onda i världen. Och i viss mån kanske det är rätt, om man med religion menar att man försöker utifrån mänskliga tankar skapa en väg till harmoni och frid. Att reparera det här med det onda hjärta med hjälp av olika mänskliga reparationsåtgärder. Det går inte. Så i den meningen är ju kristendomen ingen religion. För den handlar inte om hur vi ska försöka reparera. Och att det går. Om vi verkligen tar hjälp av Gud så ska vi kunna fixa det. Utan det går inte. Och så slutar jag också Paulus, det här stycket som jag läste ur. Jag arma människa, vem, hur ska det då? Vem ska frälsa mig när jag nu har en sån här syndig kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Det är därför det heter kristendom. Och jag återkommer lite till det senare. Profeten Jeremia säger också så här: detta onda folk som inte vill lyssna till mina ord, utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Judahus sluta sig till mig. Alltså så nära kom Herren sitt folk, och så mycket gjorde han med dem och visade sig bland dem. Så lika nära som höftskynket är kring höfterna. Och ändå så går de till andra gudar, och så glömmer de Guds godhet och nåd, och går sina egna onda vägar. De ville inte lyssna, står det. Och Jesaja säger om sina landsmän, om sitt eget folk: en oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Jeremia säger samma sak med de här orden: till och med storken under himlen vet sin bestämda tid. Och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Och det här är ett ord som kommer ofta i Gamla testamentet för det som Herren har att säga. Där används ordet domslut. Och det är ju lätt för oss att förstå att om ni tänker när det är domslut, då är det definitivt. Så Guds ord är inte tvivelaktigt, kanske, och lite lösligt sådär, utan det är det där fasta och vissa. Precis som ett domslut, då är saken klar, då är den avgjord. Av detta kan vi alltså konstatera att enligt Bibeln har det onda skadat djupt våra hjärtan. Det har slagit rot i våra hjärtan. Från våra hjärtan utgår onda tankar. Och det känner ni också igen från Jesu egna ord. Inifrån, från människans hjärta, hjärta utgår onda tankar. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Så människans tankar är av naturen skilda från Guds tankar. Det har hänt någonting. Därför Bibeln säger ju också att från början var ju allt som Gud hade skapat gott. Människan var god. Hela naturen, hela skapelsen var mycket god. Och nu har det hänt någonting så att vi har ett ont hjärta. Och därifrån kommer, där startar allt det onda som vi ser i världen. Jesaja skriver, eller Herren säger genom Jesaja: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Deras tankar är fördärvets tankar. Förödelse och förstöring råder på deras vägar. Fridens väg känner de inte. Rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar. Ingen som går på dem vet vad frid är. Därför är rättvisan fjärran ifrån oss. Rättfärdigheten når oss inte. Det är Jesaja 59. Ja, så är det ju att människor ändå tänker, vi vill ju ha frid. Vi vill ha fred, eller hur? Vi vill ha balans, vi vill ha harmoni. Vi har ju många ord för detta med frid. Igår hade vi en hemma hos oss som skulle hjälpa oss med persiennerna. Han hade vissa frågor om det. Går inte religionen ut på det? Att man ska få balans, man ska få harmoni. Och det kunde man ju säga att ja, visst. Men vad är det som händer? Jo, vi vill utifrån våra tankar fixa den här harmonin, den här friden. Och gå igenom religion efter religion. Så kan ni se hur man har kommit på olika mänskliga lösningar. Hur vi ska fixa harmonin. Hur vi ska fixa friden. Och som jag sa, egentligen är inte kristendomen en religion. Om man med religion menar hur människan fixar friden. Men det finns ju många lösningar. Man kan få den kanske via yoga. Man har olika meditationer. Kanske olika späkningar. Kanske ja, olika träningsprogram av olika saker. Men kristendomen hävdar att det är Herren som är vår frid. Vi kan aldrig fixa rättfärdigheten. Vi kan aldrig fixa friden. Den finns utanför oss hos Herren och den tillräknas oss och ges oss. Inte genom att vi har reparerat till hälften, utan den är skapad och gjord och given åt oss bara genom Kristus. Vi har alltså nu hittills då kommit fram till att hur är det nu med det onda? Var kommer det ifrån? Som säger att det kommer härifrån. Så långt. Men vi kan ju också gå vidare och säga, ja, men hjärtat, ja, det är ju det Bibelns ord för vårt inre, inifrån och så här. Men en sak som också åstadkommer mycket ondska och som har då förbindelse med våra inre tankar, vårt inre liv, det är ju våran tunga. Tänk vad mycket skada vi människor gör med talet, med tungan. Så här kan det heta i Bibeln: tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Vem tror ni säger detta då? Bibelkunskapen. Alldeles riktigt. Det står i Jakobs brev, 3:e kapitlet, verserna 5 och 6. Han som var pelare i församlingen i Jerusalem. Han hade säkert upplevt detta, hur mycket ont som talet och tungan kan ställa till med. Och därför är det ju många förmaningar och varningar i Bibeln hur vi ska använda vårt tal. Det är väldigt lätt att det blir, ställer till massa elände och missbrukas. Ja, vad säger då Bibeln om Gud? Kommer det onda från Gud? Bibeln säger att Gud är god och nådig. Om och om igen betonas det. Tacka Herren, ty han är god och hans nåd, hans oförtjänta kärlek till oss människor, den är evig, den varar i evighet. Du är god och du gör det goda, heter det i en psalm. Tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Och nu har vi nämnt vägen några gånger. Och människans tankar tänker ut en väg för att få frid och harmoni. Men det blir alltid en falsk väg. Alltid en falsk väg. Men det finns en väg. Och det är, den uppenbaras av Gud. Och han själv är vägen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. 34 salmen. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Gud är Herren. Gud, Herren, är god. En tillflykt på nådens dag, säger profeten Nahum. Och Jesus säger, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Så några ord om Guds vrede och Guds dom. Då heter det så här, föraktar du hans stora godhet, hans mildhet och tålamod, och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Guds godhet innebär att Gud vill skänka människan den frid, den nåd, den förlåtelse, den rättfärdighet som hon aldrig någonsin kan reparera fram själv. Och Guds vrede, den vilar över all ondska. Gud kämpar emot, står emot allt det onda. Ondska finns inte hos honom. Han är godheten och godhetens källa, och han är kärleken. Den som hör mitt ord, säger Jesus, och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Alltså att inte komma under domen, att inte stå kvar under vreden och drabbas av vredesdomen på den sista dagen, är ett erbjudande att genom Jesus och i honom så finns det ingen vrede och dom över människan. Paulus, som vi nu citerade, säger, så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Kristus är alltså lösningen på problemet. Det kommer en sista dag, en domedag. När då? När kommer den sista dagen? Ni vet inte. Ni vet inte vilken dag eller vilken timme han kommer. Men den kommer. Och den kommer så att då kommer människosonen i sin härlighet och alla änglar med honom. Och det är ju ibland vi människor tycker, ja, men kunde inte Gud nu komma i sin härlighet och slå ner all ondska och göra slut på all ogudaktighet och allt trots och allt elände, gripa in? Och Kristus kommer först på det sättet i sin härlighet och makt på den yttersta dagen. Och när den dagen kommer vet ingen något. Ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och det heter att inom sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Kommer aldrig Kristus tillbaka? Vi vet hur de kristna alltid har längtat efter att Kristus ska komma. När all ondska då tar slut. Den yttersta dagen. Ska den inte komma snart? Ni känner igen det arameiska orden som är bevarade. Marana. Ta. Det arameiska som betyder vår Herre kom. Och om ni läser uppenbarelseboken så betonas det: kom. Kom snart. Den troende längtar naturligtvis efter denna slutliga befrielsens och förlossningens dag. Men då säger ju de som står utanför den kristna församlingen: det där är ju bara prat, det där är ju tomma löften, det blir ju ingenting av. Den ena dagen är ju som den andra, världen fortsätter som förut. Hur går det med löftet om hans återkomst, säger man. Ändå sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta, och jag läser alltså nu innantill ur andra Petri brev. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Det var det.
Skapelsen.
Ni kommer ihåg att när Gud genom sitt ord skapar världen, så hela klotet är bara en jättestor blöt massa. Och ur detta vatten stiger sedan då det torra fram och vår värld ordnas. Och de som alltså menar, ja, men kan ju inte lita på Guds ord. Ni ser ju, det är ju likadant, det händer ju ingenting. Ja, men då glömmer de bort det, skriver då Petrus här. Ni ser väl att man kan lita på Guds ord. Titta vilken kraft. Genom Guds ord så skapades hela världen. Och det är ju en sak som man ju till att börja med plockar bort väldigt mycket i vår tid, eller hur? Att Gud har skapat världen. Utan den har skapat sig själv. Hur nu det ska kunna gå till. Och vidare, Petrus fortsätter. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. När var det då?
Syndafloden.
Då ser ni ju att hur kraftigt och sant Guds ord är. Och där hade det också förutsagts att 120 år. Många uppfattar det när det sägs, när ondskan är stor på jorden, att nu ska människans individuella längd bli 120 år. Förmodligen syftar det ju på tiden fram till att denna dom med en världsvid syndaflod ska komma. Och den kom ju. Och det berättas om den. Och det är ju det märkliga, att det berättas om den här floden i så oerhört många kulturer, att många forskare brukar säga att det kan berättas där och där och där, måste bero på att någon missionär har varit där. De berättar det lite annorlunda, men det har ändå många likheter med Bibelns berättelse om syndafloden, så det är väl där. Men det backar man på för att man hittar folkgrupper och tidsperioder där bevisligen ingen missionär har varit där. Och ändå talar man om att det var en gång en sån här världskatastrof. Om ni undrar över det så kan jag ge er lite bevis på det påståendet senare. Och så fortsätter Petrus: men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Alltså nu liksom skäller man på Gud och säger, ja, men han gör ju ingenting, det är nog bara bluff. Utan det är tack vare hans ord som världen ännu står, och att inte sista dagen har kommit är ett uttryck för hans tålamod och hans stora godhet. Han vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Han vill att alla människor ska ta emot den enda friden, enda väg till balans som finns. Ta emot den frälsning som han har genomfört genom sin son Jesus Kristus. Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer. Den kommer. Den kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Allt detta var ur andra Petri brevs tredje kapitel. Ja, hur ska vi nu få reda då i det här? Jo, så här är det enligt Bibeln, att före syndafallet så fanns ingen ondska. Allt var paradis. Allt var gott. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Efter syndafallet så låter det så här. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter var alltigenom onda. Då är vi framme i första Moseboks sjätte kapitel. Ondska råder i deras boning, säger psalmisten, i deras hjärta. Och det var där vi började. Det har alltså hänt någonting. Det har blivit en stor förändring. Så vi måste ha skilja mellan före syndafallet och efter syndafallet. Ja, var kommer då ondskan, synden, trotset mot Gud och att vi går andra vägar i mörker, att vi befinner oss i andligt mörker och vilsenhet, att vi vänder Gud ryggen? Ja, då måste vi komma in på ondskans första, ondskan, den onde och hela hans tjänarskara, eller de onda andarna eller djävlarna. Djävulen, säger Bibeln, har syndat ända från begynnelsen, första Johannes brev. Djävulen har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, för han är en lögnare, ja, lögnens fader. Vem är det som säger det? Det är Jesus som säger det. Vi citerar till Johannes 8. Gud är inte orsak och upphov till det onda. Han skapade en mycket god värld. Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet. Den som är ond får ej bo hos dig, heter det i psalm 5. I de lutherska bekännelseskrifterna sammanfattas det så här: Gud är inte skapare, anstiftare eller orsak till synden, utan djävulens anstiftelse, lite gammalt språk här. Djävulens anstiftelse har genom en enda människa har synden kommit in i världen. Så man brukar formulera det så här, att djävulen är den yttre orsaken till synden. Och människans hjärta är den inre orsaken till synden. Djävulen är den yttre orsaken till synden. Djävulen var från början en god och helig skapad varelse från Gud. En god och helig ande, en god och helig ängel. Och skapad god och helig blev inte djävulen frestad och förförd av någon annan. Utan den första tanken på synd och uppror mot Gud har sitt ursprung hos honom. Och hur det var möjligt för en fullkomligt god och helig ängel att föda fram tanken på synd, det vet vi inte. Och det är fåfängt att försöka spåra syndens ursprung och orsak längre bak, bortom djävulen. Djävulen har blivit den yttre orsaken till synd. Och han är alltjämt den drivande kraften hos otrons barn och frestar de kristna till ont. Er motståndare, skriver Petrus, er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker vem han ska sluka. Men vi kan inte skylla från oss på djävulen. Djävulen är den yttre orsaken till synden, men det är vi själva som är den inre orsaken till synden. Människans hjärta är den inre orsaken till synd. Synd, det är inte som dammet på en väg som fastnar på kroppen eller på bilen. En blott yttre smuts. Utan varje synd vi begår har sin början i våra hjärtan. Frestelser som kommer till oss utifrån, det berör våra hjärtan och det äggar och manar på och frestar våra hjärtan. Och det är där i våra hjärtan som synden börjar. Men låt oss inte skylla på djävulen för det onda vi gör. Det accepterar inte Gud. Gud accepterade inte den ursäkten i Edens lustgård. Vi kanske kommer ihåg där hur man skyller på varann och så att ytterst orsak måste vara, ja, men det var ormens fel, den gamla ormen. Han bedrog mig så att jag åt. Den ursäkten accepteras inte. Inte då och inte heller nu. Ansvaret och skulden för det onda och det synder vi gör är vårt. Det är inte så som, vi har ju pratat om gnostikerna här vid något tillfälle. Det är inte som gnostikerna hävdar att vi har en god och ren själ. Det är en mycket vanlig uppfattning, en gnostisk uppfattning. Vi är liksom goda innerst inne. Men så har detta goda här fängslats i en ond kropp. Det är tvärtom så att kroppen, vår kropp, är nu kontrollerad och dominerad av en syndig själ. Och vad som händer när en människa kommer till tro på Kristus, att Kristus är hennes hopp, Kristus är hennes frid, hennes räddning och hennes liv, det är att hon har fått ett nytt sinne som då ligger i strid emot den syndiga delen av oss, den syndiga själen. Och vi uppmanas till att bekämpa det onda i oss, att korsfästa vårt onda kött. Och den nya människan som uppstår när en människa kommer till tro kallas ju då för anden, och den gamla människan, den syndiga människan, kallas för köttet. Och det råder hos en kristen en strid mellan kött och ande. Och låt inte då köttet ta överhanden. Men vi kommer inte att lyckas utrota vår onda natur, vårt onda kött. Men vi ska hålla det tillbaka. Och det lyckas vi lite så där halvdant med. Och därför lärde Jesus de kristna att be om syndernas förlåtelse flera gånger om dagen. I den viktiga bönen Fader vår, så vet ni att en av bönepunkterna är det: förlåt oss våra skulder. Och den bönen var en bön som vanligtvis man bad åtminstone 3 gånger om dagen. Och det kan man ju tycka var onödigt. Jag har ju blivit kristen, så det finns väl inget att be om förlåtelse för. Utan den kristne har kvar och plågas av att det finns en ganska kraftfull, också ond människa i oss, som vill driva ut det nya sinnet, den nya människan. Och om det lyckas, så faller människan, den tron, tillbaka i otro igen. Nå, de onda änglarna då? Ja, det är precis som med änglafursten djävulen. Att de var ursprungligen goda och heliga. Judas skriver, det finns ett brev i Nya Testamentet som heter Judas brev. Och Judas skriver i det brevet varnande. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Det är sjätte versen. Och vi får inte veta vad deras första synd var. Utan det har man gissat, men vi vet det inte. Man har gissat på det. Kanske var det hybris, högmod. Fast det står inte utskrivet. Vi får inte heller veta tidpunkten för deras avfall. Men deras uppror mot Gud måste ha skett efter den sjätte skapelsedagen. För när Gud hade skapat färdigt, då var allt fullkomligt gott, det sa vi förut. Då fanns ingen ondska, fanns inget avfall, fanns ingen ond djävul och inga onda änglar. Men någon gång därefter så äger detta avfall i andevärlden rum. Och det måste ha ägt rum innan den gamle ormen eller djävulen frestade våra första föräldrar. Och enligt Bibeln finns det ingen räddning för de onda änglarna och för den onde själv djävulen. Inget nådelöfte, inget evangelium gäller dem. Det finns ingen frälsning för dem. De är nu för alltid förkastade. De kommer aldrig att återvända till gemenskapen med Gud. Jesus talar om den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Fram till domens dag så tillåter Gud dessa onda andar att driva omkring på jorden som Guds och människans motståndare. Och de är alltid inriktade på att fördärva och förstöra, förvrida, förvanska, motarbeta Guds nådiga syften med människan. De hatar detta att Gud vill rädda alla människor. Gud vill ingen syndare stöd. Och det värsta är allt är naturligtvis om nu döden blir besegrad. För djävulen har kommit med döden. Genom synden kom döden in i världen. Och döden betyder ju att man skiljer sig från Gud. Skilsmässa från Gud. Man vänder Gud ryggen. Och hur är det nu med religionerna igen? Vilken religion klarar av detta med döden? Vi kan inte hitta någon. Man kan ju tänka sig att det var någon som satt och klurade ut någonting där då det, i den religionen finns någon sorts frälsare som besegrar döden. Men det finns inte. Om det går, Buddha har inte besegrat döden. Mohammed har inte besegrat döden. Konfucius har inte besegrat döden. Kristus har besegrat döden. Och det är djävulens stora nederlag. Att Kristus har krossat bonden, djävulens huvud. Och också därmed begränsar djävulens makt över alla som har Kristus som sitt hopp och sin Herre. Om man nu försöker filosofiskt att hitta något problem, hitta någon lösning på problemet med ondskan, synden, döden och djävulen, så lyckas vi inte kunna klura ut någonting som kan lösa det. Och det vet ju människor hur olyckligt det är. Döden har kommit in i världen och det är ju ett elände. Döden med lidande, med sjukdom. För att inte tala om allt av svek och ondska och tortyr. Vi häpnar ju ibland när vi hör om allt vad som händer i världen. Men vi borde kanske inte häpna så mycket. Därför att enligt Enligt Bibeln så är ju den här världen i den ondes våld. Och djävulen kallas för denna världens första. Gång på gång så upprepas det. Ja, hur ska vi sammanfatta det här och komma vidare om vi vill samtala lite nu strax under kaffet? Med Gud och det onda. Kan man säga att vi kan skylla på Gud för det onda? Måste vi säga att det går inte enligt Bibeln. Ondskan är inte Guds fel. Gud hade skapat en fullkomligt god värld. Och vi kan inte förstå hur goda andar, goda änglar gör uppror mot Gud. Vi kan möjligen ha en teori om att i den fullkomliga godheten ligger friheten. Och denna frihet ledde till det dåraktiga, att man ville bli som Gud. Liksom störta Gud ifrån tronen. Men det finns inte beskrivet och nämnt. Men ondskan har kommit in i världen. Och ondskan har inte bara satt sig som damm på människan, utan finns i våra hjärtan. Och finns alltså också i den troendes hjärta. Enda skillnaden är det att den troende har fått en ny vilja genom den nya födelsen. Tron kallas ju för en ny födelse. Att genom att evangelium har upptänt tro på det enda hoppet, den enda räddningen som är Kristus, så finns en vilja att bekämpa, hålla tillbaka, tygla det onda som finns hos oss. Och att det onda finns hos oss påminner oss också hela tiden att vi behöver Kristus. Det är en fara om kristna får för sig att nej, men nu har de ju blivit kristna, så nu är alla problem lösta, och så somnar man in. Man behöver inte nåd, man behöver inte förlåtelse, man behöver inte egentligen Kristus, för man har blivit nu stor och stark i sig själv. Det genomsyras oss så oerhört, så när det på ett ställe i Uppenbarelseboken, där en församling får beröm, ni vet de här 7 breven till församlingarna i Uppenbarelseboken, när det då räknas upp om som beröm, så säger så här: du har liten kraft och tagit vara på mitt ord. Så översatte man många gånger Storsjö 1917 års översättning också, för att inte tala om Bibel 2. Visserligen har du liten kraft, men du har tagit vara på mitt ord. Men bibliskt sett så är det ett plus att hela kraften och allt man förlitar sig på, hoppas på, är Kristus. Han är räddningen, han är kraften, han är friden, han är vägen, inte min kraft. Du har liten kraft i dig själv. Lite gammaldags språk står det ofta i Bibeln, och det är svårt att hitta något bättre ord. Vad är då vår berömmelse? Är vår berömmelse där, och nu har jag blivit troende, så nu är jag ju rätt så stark, och nu klarar jag mig på vägen? Nej, vår berömmelse, att vi hittar den oss själva, det är helt utestängt, står det. Vår berömmelse är Kristus. Hela vår berömmelse, hela vår kraft är Kristus. Och det blir vi påminna om. Och det är därför som vi också har fått den här bönen, Fader vår. Att vi behöver om och om igen vända tillbaka till Kristus, till Gud, och be om förlåtelse. Så ni märker att den här inledningen, den har inte, liknar inte det vanliga filosofiska resonemang om Gud och det onda. Bara på en punkt kunde man hålla med vissa människotankar, och det nämnde jag här, som säger att religionerna har ställt till massa problem. Och det är ju faktiskt sant, om man med religion menar att vi själva konstruerar en religion, konstruerar en lösning på detta med syndens, dödens, ondskans problem. Då blir det ingen, inte till något gott och till någon hjälp. Och ni vet hur människor ivrigt kämpar för sina egna tankar och sina egna mänskliga lösningar. Ja, med de här inledande orden så ska inbjudas ni nu att få hämta te eller kaffe, och sen möblerar vi om lite grann så vi kan, om vi har lust, sitta och prata en stund. Och är det någon som inte har tid så behöver man inte sitta kvar och prata eller dricka kaffe så här. Tack för ordet.